Det är ju bara hår. Det växer tillbaka. Bröstcancer är ju ändå den bästa cancer man kan få. Nu får du ju nya snygga tissar. Så länge jag minns har jag haft mörkt, tjockt och långt hår. Trots att det inte alltid varit så praktiskt så föredrar jag att ha det löst. Håret har varit en stor del av min identitet och kvinnlighet. Jag minns hur jag satt med fötterna i kors gråtande på vår brygga på sommarstugan och rev loss stora hårtussar från huvudet och kastade dem i sjön. Det kändes som att jag gick i bitar. Tussarna landade på den mörka vattenytan och seglade sakta vidare. Tårarna rann och hårstråna föll. Skogen lyste ljusgrön i vårsolen och fåglarna sjöng, men mitt hjärta var tungt. Av en bit lera, gamla tyger och kvistar som jag hittade i skogen gjorde jag en docka som fick en del av mitt hår. Dockan står i en dramatisk ställning med ögonen slutna och händerna upp i luften som om hon ger upp eller ber till en högre makt. Jag grät i 4 dagar. Mitt hår blev tunnare och tunnare och det fanns långa hårstrån överallt. Jag kunde ju ha klippt av håret direkt, men jag tror att min dramatiska håravdragningsritual i skogen vid sjön var viktig för min sorgeprocess. När vi kom hem från stugan tog jag min mans rakmaskin och raka bort det lilla som fanns kvar. Det var en stor lättnad. Mina döttrar sprang undan mig när jag ropade dem att nu var jag skallig. De ville inte se mig, men jag sprang efter dem och det hela blev till en lek. När de till sist vågade titta på mig sa en av dem: "Äsch, inte var det ju så farligt." Jag hade inget hår kvar, men jag var ju fortfarande jag, Linda. Mamma till 3 fantastiska döttrar och lyckligt gift. Jag är också entreprenör och terapeut. Cancern hade stulit mitt hår och min arbetsförmåga och skulle ännu ta mitt högra bröst och trygghet från mina barns barndom. Men skulle jag också dö nu, bara 35 år gammal? Mitt namn är Linda Larsen och idag kommer jag att berätta om min cancerresa och hur det har varit att insjukna allvarligt mitt i småbarnsvardagen. I början av april i fjol kom samtalet jag i 4 långa dagar hade väntat och fasat inför. Jag är ledsen att meddela att tumören i ditt bröst är elakartad. Var befinner du dig? Har du någon där du kan prata med? Sätt dig inte framför ratten och kör just nu. Jag svarar med en rad svordomar och att jag just nu befann mig på jobbet, en terapimottagning. Och här fanns terapeuter som dessutom är mina vänner som jag kan tala med. En hel månad skulle ännu gå innan jag fick veta mera. Har cancern spritt sig? Vad har jag för bröstcancerform? Vad kommer jag att få för behandlingar? Innan jag blir sjuk bor jag med mina 3 döttrar och min man Antti och en hund i vårt gamla trähus i Borgå. Vardagen är hektisk men givande. Vårt hus är ofta fullt med egna och andras barn som aldrig tycks få tillräckligt med mellanmål. Någon behöver alltid skjutsas till en hobby och vi lider av en kronisk brist på oparade strumpor, sömn och rena termosmuggar. Våra barn går i Steinerskola och vi är aktiva i verksamheten. Vi har ett stort socialt nätverk, låser inte ytterdörren och vi har lätt för att bjuda in folk till oss. Våra döttrar fyllde 7, 8 och 14 år det år jag insjunknade. De har alla 3 starka viljor och är påhittiga flickor som inte blyga att säga sin åsikt och uttrycka sina känslor, i alla fall inte hemma. Min man är företagare med många järn i elden. Jag har alltid beundrat och samtidigt irriterat mig på hans förmåga att dras med och engagera sig i de mest udda projekt och idéer och oftast ännu lyckas få dem att bli ekonomiskt lönsamma. Antti är ansvarsfull och har en tendens att ta på sig för mycket. Men sommarstugan som vi köpte under pandemin och vår hundvalp har även fått evighetsmaskinen Antti att gå ner i varv. När jag blev sjuk fick han ännu mer ansvar på sina axlar. Jag pendlar mellan Borgå och Helsingfors alla dagar eftersom jag också har en 4:e baby, min terapimottagning. Den hade jag 3 år tidigare grundat tillsammans med 2 av mina bästa vänner. Jag är glad att vi vågar drömma om att med hjälp av terapi stödja människor i arbetslivet. Och idag har vi sett många fina resultat på hur terapi påverkar arbetsplatser positivt. Efter att länge ha varit hemma med mina barn kändes det att jag nu äntligen hade hittat min plats i arbetslivet. Och jag älskar mitt jobb som terapeut och företagare. Terapiarbete gav en djupare mening i vardagen och jag kände att det var i terapeutfåtöljen som mina styrkor kom bäst i användning. Att hjälpa andra sitter i min natur, och de terapiutbildningar och min egna långa terapiprocess hade även gett mig verktyg och insikten att jag inte ska hjälpa andra på min egen bekostnad. När jag blev sjuk kom den processen till större nytta än någonsin. Att driva ett företag lärde mig mycket, och företagarlivsstilen var bekant eftersom jag kommer från en företagarsläkt. Att lära sig leva i mer eller mindre kaos var ett måste för att inte bli ett nervvrak, redan innan jag blev sjuk. Men det är så här jag vill leva. Jag njuter av livets mångfald. Jag kände en liten knöl i högra bröstet förra våren. Eller kunde det ens räknas som en knöl? Den kändes så obetydlig och jag kunde inte ens hitta den hela tiden. Min mamma har haft bröstcancer 2 gånger. Och det hade inte ens gått 1 år sedan hennes senaste behandling. Jag ville absolut kolla upp mina bröst för att vara på säkra sidan. Den största orsaken till att jag bokade läkartid var nog ändå för att min gynekolog råkade ha en tid som passade in i min fullspäckade kalender. Också gynekologen fick leta en stund innan knölen kändes. Eftersom ni haft bröstcancer i släkten och jag inte vill att du ska gå omkring och oroa dig, så skickar jag dig vidare till en radiolog som får undersöka mera. Men jag är inte orolig. Antagligen är det bara frågan om en kysta, sa gynekologen. Det var först när radiologen efter att ha sett mina mammografibilder ultra mig och började samla in provbitar som rädslan började stiga. Prognosen för bröstcancer är bra. Behandlingarna är av hög kvalitet och 90% är ännu i liv 5 år efter diagnosen, hörde jag radiologens ord, som i stunden inte kändes det minsta tröstande utan absurda och malplacerade. Jag kände mig helt tom när jag låg på britsen och sköterskan plåstrade om mitt stackars bröst som var rött och blått efter biopsin. När jag en stund senare satt mig i bilen kom tårarna. Nu fick jag vänta i 4 långa dagar på provsvar och på samtalet från läkare som kom att kasta in mig i en helt ny värld av cellgift, bröstproteser och strålbehandling. I det här skedet av mitt sommarprat vill jag ta och påminna dig, kära lyssnare, om att om inte du redan gjort det till en rutin, så börja undersöka dina bröst regelbundet. Lär känna dina knölar och kolla upp varje förändring du märker. Det är en billig livsförsäkring, och hade jag inte gjort det hade min cancerresa antagligen sett annorlunda ut. I en månad visste jag att jag har cancer, men inte mycket mer än så. Det var tufft. I tankarna hann jag dö och uppstå många gånger. Jag hann googla, spekulera och hitta på otroligt många scenarion under den tiden. Jag sprang på olika undersökningar och visste att min situation tas på största möjliga allvar. Men ovissheten och väntan kändes obarmhärtig. Jag fick avsluta mina pågående kunders terapiprocesser och mina kollegor tog över. Från att ha varit den som stöder andra var det nu jag som behövde stöd. Vi åkte en vecka till Italien med Antti på Tumis. Pasta och pizza var en bra distraktion, men resan var ändå skuggad av ett mörkt moln som emellan regnade ner dödsångest på mig. Jag minns att jag under den här tiden tänkte att jag har haft ett bra liv. Jag har fått uppleva och se många saker som jag är otroligt tacksam över. Jag visste att jag i de flesta kontexter kunde ersättas. Mina kunder hade fått en ny terapeut. Mina vänner skulle trösta varandra om jag gick bort. Och Antti kunde säkert en vacker dag gifta om sig. Men mina flickor kunde inte få en ny mamma. Den tanken skrämde mig mer än någonting annat. Jag har själv förlorat ena föräldern som 20-åring. Min pappa dog i en hjärtattack under en semesterresa på Sicilien, 51 år gammal. Han var så ung för att dö, tyckte jag då, men nu kändes 51 år plötsligt gammalt. Det var en stor kris att förlora en förälder så plötsligt i ung ålder, och det har format mig som person. Men jag var ändå vuxen, nästan i alla fall. Mina flickor är ännu allt för unga för att förlora sin mamma. Min pappas död var en lärdom om hur kört livet är och att mattan kan dras under fötterna på oss när som helst. Och nu var jag arg på livet för att jag igen, 15 år senare, måste lära mig samma läxa på nytt. När jag äntligen fick min diagnos var det en stor lättnad. Cancern skulle inte döda mig, inte ännu i alla fall. Min tumör var stor, 7 cm, men den hade inte hunnit sprida sig. Prognosen var bra. Målet är att jag ska bli frisk. Jag skulle först få cellgift var 3:e vecka 8 gånger, sen opereras, få strålbehandling och hormonbehandling. Jag är inte rädd för smärta. Min smärttröskel är ganska hög. Men allt annat som behandlingarna innebar skrämde mig mera. Att bli skallig. Att bli av med ett bröst och att komma i klimakterie. Det var mycket att ta in och många nya termer och begrepp att lära sig. Vad finns kvar av mig när jag gått igenom den här mangen? Cancern satt i mitt bröst, men allt vad det innebar drabbade hela min familj. Det var allas vardag som förändrades när cancern flyttade in. Att prata om cancern med barnen har varit en balansgång mellan att berätta tillräckligt mycket så att barnen förstår innebörden, men inte överösa dem med för mycket information som de inte behöver eller som de inte förstår. Jag har velat visa mina egna känslor åt dem så att jag ger vidare budskapet om att alla känslor är accepterade. Samtidigt är jag en vuxen människa som ska finnas där för att trösta barnen och inte tvärtom. Vi berättade för barnen om min cancer på långfredagsmorgonen för ett drygt år sedan. Påsklovet kom med en bra tajming så barnen fick vara hemma och smälta saken i lugn och ro. Det är stor skillnad på hur en 7-åring och en 14-åring tar emot ett cancerbesked. Min mammas cancer ett år tidigare gjorde att cancer inte var helt främmande för barnen och det hade sett hennes tillfrisknande. Men Alia, min äldsta dotter, gjorde genast kopplingen att hon står nästa på tur. Det var svårt att lugna hennes oro. Det gjordes ett gentest på mig för att undersöka om min cancerform är ärftlig. Och först då resultatet kom att jag inte bär på någon bröstcancergen lade sig hennes oro. Enligt dagens vetenskap har man inte hittat en genetisk faktor som orsakar min cancer. De yngre flickorna på 7 och 8 år reagerade inte lika starkt i början. Jag tyckte att det var viktigt att understryka för dem att det inte är cancern som gör mig sjuk utan behandlingarna. Jag blir sjuk för att sen bli helt frisk. På så sätt var det inte lika skrämmande för barnen och det tröstade mig själv också. Barnen förstod det konkreta. Jag skulle vara ledig från jobbet och jag skulle bli skallig. Skalliga mamma var både skrämmande och lustig på samma gång. Vi informerade barnens lärare och skolpsykologen om situationen och det var skönt för mig att veta att det fanns andra trygga vuxna i barnens liv som kan stödja och lyssna vid behov. Min man och jag tyckte att det var viktigt att barnens liv skulle hållas så normala som möjligt. Kompisar skulle få komma över som normalt och vi pratade också öppet om min sjukdom med barnens vänner. Min erfarenhet är att när barnen har frågor som de gärna vill ha svar på så frågar de. Och när de fått sina svar så kan de fortsätta sin lek. Den objudna gästen cancer flyttade in och blev snabbt en del av vår vardag. Senare märkte jag också att det var viktigt att berätta för barnen att cancer är många sjukdomar. När någon klasskompis farfar dött i cancer betyder det inte att deras mamma nu håller på att dö. Om cancer hittas i god tid kan läkarna oftast bota den helt och hållet. Jag skulle gärna ha skyddat mina barn från allt krisen innebar, men märkte snabbt att jag undervärderat deras förhållningssätt till krisen vi gick igenom. Jag kunde enbart skydda dem genom att prata så ärligt som möjligt om saken. Att undvika svåra diskussioner skapar bara otrygghet. När Alia klagar över sin bad hair day brukar jag skratta och be henne gå och klaga till någon annan med lite mera hår på huvudet. Men jag är glad att hon inte försöker skydda mig utan kan som vilken annan tonåring som helst klaga åt sin mamma om sina vanliga tonårsproblem. Men det var nog inte alltid som jag höll ihop och kunde agera som den trygga vuxna mina barn förtjänar. Jag minns en morgon när jag och Antti skulle iväg till cancerkliniken tidigt. Vi var båda trötta och nervösa men tog ut det på varandra som vi tyvärr allt för ofta gör. Antti klagade högt på att han inte hittade ett termosmugg i vårt stökiga kök och undrade varför jag inte hade diskat undan gårdagens disk och jag var verkligen inte mottaglig för hans kritik. Det var jag som igen skulle undersökas och stickas och här täcktes han klaga och kritisera mig när han enbart kom med på läkarbesöket som chaufför. Efter att ha käbblat på en stund räckte mina ord inte mera till för att uttrycka hur illa jag tyckte om min man i den stunden. Och osten jag hade i handen flög genom rummet rakt mot Antti som snabbt duckade undan. Osten träffade köksskåpet som stod öppet fullt med glas och mina sovande barn vaknade av ett klirr då ett par glas gick sönder och skåpet, diskmaskinen och köksgolvet fylldes med skärvor. Vi har pratat om stunden då mamma tappade nerverna och kastade ost många gånger efteråt. Och det var inte länge sedan min mellersta dotter Maja påminde mig om gången då mamma kastade glas på pappa. Nåja, Maja, riktigt så gick det väl ändå inte till. Men det är lätt att tappa nerverna när känslorna är på ytan. Jag försöker vara förlåtande mot mig själv. Efter att jag fått diagnosen började min vård effektivt rulla på. Och jag har hela tiden känt mig trygg och väl omhändertagen. Jag har hört att cancervården i Finland är på toppnivå. Och nu får jag se det med egna ögon. Jag försöker göra behandlingsdagarna så positiva som möjligt. Jag klär mig bekvämt, äter god mat och har kompisar med mig som underhåller mig det timmar jag sitter fastkopplad i droppen på cancerkliniken. Jag tycker att det är konstig stämning i droppsalen. Alla som kommer dit är i olika skeden av sina cancerbehandlingar och lever med denna allvarliga sjukdom på sätt eller annat. En del blir aldrig mera friska. Jag brukar i smyg försöka lista ut vilka som ännu har sitt riktiga hår kvar på huvudet och vilka som använder peruk. Dagen efter behandlingen sticker jag mig med en spruta som ger en boost åt min benmärg att producera mera vita blodkroppar. Efter sprutan brukar sidoeffekterna komma krypande. Värk i muskel och skelett, lös mage, illamående, torra slemhinnor och trötthet. Jag har en lång lista mediciner jag kan ta mot alla besvär. Det känns konstigt att från att ha gått från att aldrig äta mer än kanske en tablett mot huvudvärk till att ha ett överfullt medicinskåp. Vi fick hjälp med barnvaktande de dagar jag mådde som sämst efter behandlingarna, så barnen slapp se på sin eländiga mamma med krämpor, värk och illamående, och jag fick koncentrera mig enbart på mig själv. Det är tungt att leva i 3 veckors cyklar. Och det kändes som att just som jag återställt mig skulle jag pumpas full med gift igen och må dåligt. Just som jag kom upp till ytan för att få luft skulle jag dras ner till botten igen. Men behandlingarna fungerade och det var huvudsaken. 2 veckor efter första behandlingen skulle mitt hår börja falla av. Jag hade några dagar tidigare anskaffat FPAs betalda peruk. Jag hade med mig Alia, min brors fru och deras döttrar på perukprövningen. Jag tänkte att det var bra att inkludera Alia i processen på ett konkret sätt och perukprövning lät roligt. Efter att ha prövat många alternativ så valde jag en peruk som liknade mitt riktiga hår så mycket som möjligt. Jag köpte ett par turbaner också. I början kände jag mig ganska obekväm med att använda peruk. Och om jag ska vara helt ärlig så blev det aldrig riktigt min grej. På sommaren var peruken het och klia och det var svårt att borsta den rätt så att den såg ut som äkta hår. Här kom mormors gamla hatt bra till användning. Den fick peruken att se mer naturlig ut. I början ville barnen att jag skulle ha på peruken när vi skulle ut bland folk eller kompisar kom på besök, men ganska snabbt slutade bry sig. Jag såg definitivt annorlunda ut när jag var skallig, men jag kände mig inte ful. Det här var ju till och med lite spännande. Jag heter Linda Larsen och jag är din sommarpratare idag. När hösten kom började ögonbrynen och fransarna falla av. En morgon kunde jag räkna till 5 ögonfransar på vardera ögonlock. Kemoterapin tog äntligen slut och mina ögonbryn var försvunna. Men nu kunde håret börja växa igen. Det kändes otroligt. Efter en liten andningspaus var det dags för operation. Min tumör var så pass stor att bästa alternativet var att operera bort hela bröstet. I vissa fall kan man i samband med operationen även bygga ett nytt bröst, men i mitt fall var det inte möjligt eftersom jag ännu skulle få strålbehandling. Jag var beredd på det här, men att förlora mitt hår, mitt ena bröst och komma i övergångsåldern var ett stort slag mot min kvinnlighet. Min bröstcancer är hormonpositiv, vilket betyder att estrogen matar cancercellerna. Därför får jag hormonbehandling som håller mina estrogennivåer låga, vilket har lett till att jag kommit i övergångsåldern. Vanligen sker det här i 50-årsåldern när estrogennivåerna naturligt börjar minska och man hinner vänja sig vid tanken och förändringarna i kroppen. Nu slog klimakteriet istället till 15 år för tidigt och nästan över en natt. Mensvärk har bytts ut mot heta valningar som väcker mig om nätterna. Efter att ha haft jättehett får jag sen superkallt. Det här är ett störande fenomen, men vetskapen om att hormonbehandlingen drastiskt minskar på risken att cancern kommer tillbaka är en stor tröst. Att vara 35 år och i övergångsåldern kan kännas lite konstigt, Men jag är glad att jag har fått mina barn ung och har inga önskningar om ett sladdbarn. Allt det här med håret, bröstet och klimakterie har såklart påverkat min självbild. Men det finns ändå någonting tröstande i att trots allt känner jag mig kvinnlig, fast jag har förlorat så många konkreta bitar av det vi anser representera en kvinna. Bröstoperationen gick bra och jag repade mig fint efteråt, även om det krävdes många besök av och an mellan Helsingfors och Borgå. Jag kände mig relativt välmående, så därför bestämde jag mig snart för att börja arbeta igen. Fast jag var trött så blev jag ändå jätteinspirerad av att ha annat innehåll i vardagen än cancerbehandlingar. Förutom operation och strålbehandling kämpar vi med andra objudna gäster den här hösten. 4 gånger hittar jag löss i barnens hår. Jag har tappat räkningen på hur många timmar jag har suttit med pannlampa och kam och plockat ägg ur flickornas huvud. Vi tvättar lakan och bar madrasser, täcken, dynor och mjukisdjur ut i kylan eller bastun. Jag vet inte hur många lushampoflaskor vi tömt. Den 4 gången som jag upptäckte krypande fiender i mina döttrars huvud föreslog jag att vi skulle köra samma frisyr som mamma och pappa. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta då jag ännu träffade på 3 dansande springmaskar i en rumpa efter att ett av barnen klagade på att det kliar. Det krävdes mycket humor och rikligt med tålamod att samtidigt kämpa mot cancer och dessa nya husdjur som vi inte tycktes bli av med. Ibland har jag stunder då jag tar på mig offerkoftan och klagar över hur orättvist det är att de flesta mammor inte måste gå igenom cancerbehandlingar och de flesta cancerpatienter inte måste kämpa mot löss och bära ansvar för 3 barn samtidigt som de går igenom behandlingarna. Jag har märkt att när jag ger mig själv tillstånd att klaga en stund så vaknar soldaten i mig igen och jag orkar kämpa. Allt är relativt. Ifall det hade varit någon av mina barn som hade fått cancer hade jag helt säkert önskat att det var jag som var sjuk istället. Om jag hade fått en annan diagnos och min sjukdom inte gick att bota hade jag säkert önskat att jag kunde kämpa med illamående och cytostater och sen kunna bli frisk. Ifall jag inte hunnit få barn innan min diagnos hade jag helt säkert gjort vad som helst för att få plocka löss ur mina egna barns huvuden. Inte vet jag om jag blir klok på de här tankarna, men i stunden kan ett annat perspektiv trösta en aning. Fast jag dagligen i mitt arbete som terapeut träffar och hjälper människor som går igenom livskriser och tunga saker är jag tyvärr inte immun mot motgångar. Men visst har mitt arbete lärt mig sånt som jag kan ta med mig in i min egen kris. På samma sätt som min egen kris kan lära mig saker som jag kan ha nytta av som terapeut. Jag har med åren fått mer självinsikt och det har blivit lättare att möta de känslor en kris hämtar med sig. Istället för att springa undan känslorna strävar jag nu för tiden efter att ge utrymme åt dem. Sen kan jag släppa taget. Jag försöker så gott det går hålla en objektiv blick på mig själv och reflektera över mina egna känslor och beteende. Det har i sin tur gett mig en grund att stå på när allt annat känns osäkert. Det här är lättare sagt än gjort och till det behöver jag ibland mina kollegors hjälp. För mig är det viktigt att lista ut vilka behov som ligger bakom mina starka känsloreaktioner. Det hjälper mig att förstå och ta hand om mig själv bättre. Den gången när jag blev förbannad och kastade ost på min man kunde jag efteråt när jag hade lugnat ner mig se att jag kände mig orolig, kritiserad och besviken och upplevde att jag inte blev sedd och hörd. Jag kände också att jag inte fick det emotionella stöd och den respekt jag önskade av min man. Vi har pratat mycket om det här. Och så här i efterhand tror jag att han kände lika. Insikten att bakom varje aggressivt beteende finns känslor och behov som inte mötta hjälper mig både att förstå mig själv och andra bättre. Via mitt jobb har jag också många gånger sett hur folk klarar sig genom stora kriser helskinnade. Och ibland har livet till och med blivit bättre efter en stor motgång. Så är det förstås inte alltid. Ibland slickar vi våra sår och ärr efter kamperna resten av livet. För mig var det självklart att tala öppet om min cancer. Sjukdomen berörde mitt liv på alla plan, så det skulle ha varit tungt för mig att hålla upp en fasad. Jag delar med mig av min sjukdom, behandlingarna och mitt mående på sociala medier för att slippa uppdatera alla i min bekantskapskrets var för sig om vad som pågick. Jag ville också att alla skulle veta att jag pratar öppet om min sjukdom. Jag vill undvika att folk blir obekväma i mitt sällskap och inte vet om man ska ta upp min sjukdom då vi ses. Jag var rädd för att bli lämnad utanför och dessutom ville jag berätta min egen historia. Men eftersom det står cancer i pannan på mig blev många obekväma ändå. Det kan jag förstå. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska säga. Många har också blivit tårögda när de träffar mig och sen generade för att de gråter över mig när det är jag som är sjuk. Folk släpper ofta klischéer eller grodor ur munnen när de inte vet vad de ska säga. Det är ju bara hår, det växer tillbaka. Bröstcancer är ändå den bästa cancer man kan få. Nu får du ju snygga nya tissar. Med tiden känns de välmenande kommentarerna inte mera lika triggande. Och jag försöker koncentrera mig på att personen som sa dem vill mig väl. Även om det var klumpigt var meningen oftast att försöka trösta mig eller sig själv i en svår situation. Det är ändå bättre att folk säger någonting klumpigt än att folk undviker mig. Trots att jag kan förstå att det är tungt att se mig så gör det ändå ont när jag märker att någon undviker mig. Vi har fått en mun men två öron. Därför är mitt största råd till dig som möter någon i en liknande situation som min. Du kan alltid lyssna. Ibland har jag ett stort behov att prata om vad jag går igenom. Och ibland kan det vara jätteskönt att prata om någonting helt annat. Det är skönt om någon frågar mig vad jag har lust att prata om istället för att gissa sig fram. Eller om någon sätter ord på att den faktiskt inte vet vad det ska säga. Och om du inte vet vad du ska säga så kan du istället göra någonting konkret. Jag har blivit jätteglad av blommor folk har skickat. Min höggravida vän fyllde vår frys med mat när jag blev sjuk. Folk har erbjudit att hjälpa på många sätt och det har betytt otroligt mycket för mig. Patologen hittade ännu cancerceller efter operationen, så jag fick fortsätta min kemoterapi. När det här programmet spelas in får jag ännu cytostatika var tredje vecka. Det är mildare varianten här gången och mitt hår får växa och mitt immunförsvar är inte lika dåligt så jag smittas inte av varje flunsa mina barn drar hem. Jag kommer att äta estrogenblockande medicin i 10 år framåt som ger mig heta vallningar och andra klimakteriebesvär. Jag ska få ett nytt bröst som byggs av mina magkorvar. Det är en stor operation och ofta räcker det inte med bara en operation. Men jag fortsätter att möta allt det här som jag har gjort med allt annat cancern hämta med sig. En bit i taget. Mina barn har varit den bästa påminnelsen om att mitt liv har mycket mer innehåll än bara cancer. Och jag har massor av saker att vara tacksam för. När tunga känslor tar över är det ibland svårt att se det. Men det betyder inte att det positiva inte finns kvar. Mitt liv är trots allt ändå mycket mer än bara min diagnos. What doesn't kill you makes you stronger är ett uttryck som förknippas med kriser i livet. Jag håller inte med. Min cancer har inte gjort mig starkare. Jag är säkert en starkare person på många sätt på grund av allt jag har tvingats gå igenom. Men det är inte cancern som har gjort mig stark. Det är vetskapen om att mitt stödnätverk håller. Det är värme jag fått känna av människor som faktiskt bryr sig. Det är tacksamhet över att jag har så många fina människor i mitt liv som tar hand om mig, mina barn, min hund och mitt företag när jag själv inte kan göra det. Det är glädjen över meddelanden, presenter och blommor jag fått för att pigga upp min dag. Det är människorna som vågar sitta med mig i mina mörkaste stunder när allt känns hopplöst och glädjas tillsammans med mig när jag fått positiva nyheter eller en etapp av behandlingen är avklarad. Och vänner som till och med flugit från andra sidan jorden för att spendera tid med mig. Det är människor som orkar fråga mig igen och igen hur jag mår och påminna mig om min vackra huvudform. Det är Finlands sjukvård som vi kan vara stolta över med sin vårdpersonal som svarar på alla mina frågor och lättar fram forskningsresultat åt mig för att lätta på min oro. Min cancer kan komma tillbaka en dag. Den vetskapen är någonting jag måste lära mig leva med. Det är när jag hör om fall där cancern kommit tillbaka eller om cancer dödsfall som orosmolnen lägger sig över mig igen. Men jag har bestämt mig att koncentrera mig så mycket som möjligt på det jag kan påverka istället för att oroa mig över det jag inte kan göra någonting åt. Det är vetenskapligt bevisat att motion och minskad alkoholkonsumtion minskar på riskerna för återfall. Efter att i ett halvt år mått som att jag hade en ständig baksmälla är alkohol det sista jag har lust med. Och rädslan är en effektiv drivkraft. Aldrig hade varit lika lätt att dra sig till gymmet som nu. Jag tröstar mig ofta med president Mauno Koivistos kloka ord. Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Eftersom vi inte säkert vet hur allt ska gå, ska vi anta att allt går bra. Jag heter Linda Larsen och jag har varit er sommarpratare idag.
Dagens sommarpratare var Linda Larsen, redaktör Lin Jung, producent Jessica Jensen. Sommarpraten produceras av Parad Media för Svenska Yle.